Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Ja, vi säger välkomna till CSR-podden och vi sitter här och har precis intervjuat Diana Madunik.
Och det här är faktiskt första gången vi gör en uppföljningsintervju eftersom vi har intervjuat hennes företrädare Bengt E. Johansson som sen avgick.
Precis.
Inte på grund av oss alltså.
Nej, det hoppas vi inte han gjorde. Jag tror det var klart att han skulle göra det redan innan. Diana är i varje fall ambassadör för CSR-frågor och för hållbarhetsfrågor.
Eller hållbart företagande som hon väljer att beskriva det. Ja. Men det berättar hon själv om i intervjun.
Och kom ihåg, följ oss gärna på Facebook. Skriv gärna vad du tycker om inslagen och sådär. Vi är lite oregelbundna. Nu har vi haft ett liten paus här. Nu är vi tillbaka och vi kommer att sända från en del spännande ställen. Så att håll utkik efter oss.
Nu tar vi upp tempot igen.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi har ju intervjuat din företrädare Bengt Johansson förra våren och du tillträdde 1 april så du har ju varit ambassadör i snart ett år.
Just det.
Bengt hade väl, om vi inte misstar oss, titeln CSR-ambassadör, men du omnämns som ambassadör för hållbart företagande och CSR-frågor. Eller vad är den korrekta titeln?
Det stämmer, jag är alltså ambassadör för hållbart företagande. Så att vi har ändrat titeln lite grann och det hänger bland annat ihop med att vi ville ha en svensk titel först och främst. Men sen kan man ju diskutera vad det här området ska kallas och hur det ska benämnas. Och det är ju många som menar att begreppet CSR är på väg ut så att säga. Och det är väl också en anledning till att vi har ändrat till hållbart företagande.
Så eller ni garderade lite så ni inte skulle hamna helt off topic då?
Nej, man så är det väl inte. Det viktiga var väl att få en svensk titel på en svensk ambassadör helt enkelt. Ja. Det var det handlar om i första hand.
Är det viktigt vad man kallar det?
Jag tycker egentligen, du menar området? Mm. Ja, nej, men jag skulle säga så här. Jag tycker det är mindre viktigt. Det viktiga är att få företagen att göra det här och få det här att hända i verkligheten. Det är det jag tycker är det centrala. Sen hur vi benämner det eller inte, det tycker jag är lite sekundärt. Samtidigt så handlar det också om att när man pratar om området så är det bra om folk förstår vad det är man pratar om. Och ett begrepp som CSR är ju ett begrepp som används inte minst i de internationella sammanhangen. I Europarådet och i EU så pratas det väldigt mycket om CSR. Så säger man CSR så förstår alla ungefär vad man menar. Och det är det som är lite bra med det begreppet skulle jag säga.
Vi har ju redan pratat med Bengt, men ungefär vad gör egentligen en ambassadör för hållbart företagande? Vad gör du på dagarna? Vad sysslar du egentligen med?
Jag kan börja med att säga att det är UDs roligaste jobb, det är det första. Men jag skulle beskriva det som tre olika delar. Dels hjälper jag regeringen att utarbeta politiken på det här området. Och där ska jag hävda att vi har nu en ny, mer ambitiös politik för hållbart företagande. Och sen vill jag då hjälpa till att vara en länk mellan regeringen och de svenska företagen i Sverige och utomlands. Det är en arena eller plattform. Och sen som det tredje benet i alltihopa såklart en länk mellan Utrikesdepartementet och Regeringskansliet hemma i Stockholm och alla våra ambassader runt om i världen. För de är också centrala i det här arbetet.
Varför är ambassaderna centrala?
När vi tog fram den här nya politiken så hade vi ju en hel del intressentdialoger med svenska företag. Både i Stockholm, Göteborg och Malmö i olika omgångar. Och ett väldigt tydligt budskap som jag uppfattade från företagen, det var det här att man vill hemskt gärna jobba med de här frågorna. Och svenska företag vill ligga i framkant. Men då säger de tydligt att men vi behöver stöd och hjälp från regeringens sida, i synnerhet när vi är ute på de svåra marknaderna.
Mm.
Och ute på de svåra marknaderna så företräds ju regeringen utav ambassaderna. Och då blev det centralt och viktigt att säga att vi kommer verka för att höja kunskapsnivån kring de här frågorna på ambassaderna. Så att de kan stödja och stötta och hjälpa svenska företag, i synnerhet när de är ute på de svåra marknaderna, där de konfronteras med många av de svåra utmaningarna kopplat till hållbart företagande. Korruptionsfrågor, miljöaspekter eller icke-anständiga arbetsvillkor eller den typen. Så att det finns mycket där ute att göra.
Vilken skulle du säga är de svåra? Nu flipprar jag från manus här.
Ja, men,
Jag ser lite funderat.
Vi har sagt att vi ska prata om det nu.
Ja. Jag kom på det. Jag bara tvingade följa den här tråden. Men vilka är de svårare marknaderna, skulle du säga? Jag förstår att du inte kan täcka alla, men ge oss exempel så att vi förstår.
Alltså, det handlar ju om stora tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Latinamerika. Och i länder där man inte har så mycket lagstiftning kring de här frågorna, antikorruption eller miljöhänsyn eller kemikalielagstiftning eller annat, eller arbetsvillkor för den delen. Eller där man har lagstiftning men inte följer denna lagstiftning. Mm. Det är då det blir svårt för svenska företag. Vilka riktlinjer ska man följa? För svensk lagstiftning gäller ju inte där borta. Utan då handlar det om att hitta ett sätt att hantera de här frågorna på ett bra sätt som fungerar.
Mm. Men Bengt följde med mycket i Kina. Det var, var väldigt uttalat hans favoritland. Har du något favoritland att falla ner i?
Nej, jag har rest och varit väldigt mycket i Asien och Kina naturligtvis. Otroligt spännande allt det som händer där. Men det är inte bara Kina. Vietnam är ett spännande, intressant land. Kambodja har varit i en hel del. Och sen Latinamerika inte minst. Jag kan säga det att jag får tydliga signaler om att det finns ett starkt intresse kring CSR-frågor eller hållbart företagande i många länder i Latinamerika.
Mm.
Och Sverige har till exempel ett avtal med Chile på det här området där vi samarbetar. Och jag har träffat chilenska kollegor som kommer hit och vill diskutera hur jobbar vi och hur jobbar våra företag med de här frågorna, hur kan de jobba och sådär. Så att det finns väldigt många olika länder där man kan jobba med de här frågorna, helt klart.
Hur har ditt första år varit?
Fantastiskt, roligt, spännande, kul. Det är väldigt många intressanta frågeställningar och framförallt tycker jag att det är ett väldigt positivt område att jobba med. Det händer mycket och det händer väldigt mycket positivt och det finns en väldigt stark vilja och en positiv lust till förändring från många svenska företag. Så det har varit jätteroligt. Sen får jag ju lägga till att det har varit ganska utmanande att kastas in i det här policyarbetet.
Mm.
Och om jag ska vara mer konkret så vi gjorde ju en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter som vi lanserade i augusti. Så det var det första som jag hade på mitt bord att ro den i hamn och lansera den. Och vi var sjätte landet i världen som tog en sån handlingsplan. Och sen direkt efter det, eller snarare i samband med det, så fick vi sätta igång arbetet med att utarbeta en skrivelse om hela bredden av frågor kopplade till hållbart företagande. Inte bara mänskliga rättigheter utan antikorruption och arbetsvillkor, miljöhänsyn, jämställdhet och så vidare. Och den skrivelsen blev klar strax före jul och skickades över till riksdagen. Så det var ett väldigt tufft och intensivt arbete att bli klar med en skrivelse på så kort tid. Så att det har varit väldigt roligt och ganska så tufft också samtidigt.
Mm. Hur kom det sig att du fick uppdraget att bli ny CSR-hållbarhetsambassadör?
Det är en bra fråga. Kanske man ska fråga mina överordnare som valde ut mig.
Men jag misstänker att du har någon tanke om det. Mm.
Jo, alltså jag kan säga som så att förutom att jag är statsvetare i botten så har jag också läst folkrätt med inriktning på mänskliga rättigheter en gång för länge sedan på Åbo Akademi i Finland.
Mm.
Och jag läste mänskliga rättigheter eller folkrätt i tre terminer. Och eftersom mänskliga rättigheter är en central aspekt i det här med hållbart företagande så passade det väldigt bra då när jag skulle ta hand om och utarbeta den här handlingsplanen. Och sen ska jag säga att mitt första jobb efter att jag fick min examen var på Utrikespolitiska institutet inom ett forskningsprogram kring mänskliga rättigheter. Och då skrev jag några artiklar kring de här frågorna och då var frågan väldigt, väldigt ny. Det var då man pratade om Nikes gymnastikskor och hur de tillverkades i Asien och sådär. Så att jag var liksom med lite grann i början och sen har jag jobbat med helt andra frågor under längre tid. Och nu när jag kom tillbaka till de här frågorna så blev jag oerhört överraskad över att se hur mycket som har hänt och hur hela området har utvecklats på ganska kort tid får man ändå säga i de här internationella sammanhangen. Så det är kanske det som har bidragit till att jag
men är det har en bakgrund. Det är rättvist att säga att du har en klassisk UD-bakgrund egentligen för det här jobbet.
Ja, om det nu finns någon klassisk UD-bakgrund just för det här jobbet, för det är ju en lite speciell fråga. Men ja, jag har ju läst folkrätt och mänskliga rättigheter, men också då statsvetenskap i botten såklart. Så jag har ju länge jobbat med konfliktfrågor, bland annat Balkanfrågor. Sen jobbar jag med EU-frågor under lång tid. Jag var på EU-representationen i Bryssel och jobbade med ambassadören där i 4 år. Som det kallas antici, det betyder att man är så att säga, närmaste medarbetaren åt Coreper-ambassadören. Och sen efter det så var jag på statsrådsberedningen och jobbade med statsministern. Dels för att hjälpa till med EU-ordförandeskapet och förbereda det 2009. Men sen så stannade jag kvar på statsrådsberedningen och hade hand om statsministerns utrikesresor och inkommande besök. Så det var väldigt mycket resor till olika länder och bland annat så var jag med då när Fredrik Reinfeldt åkte till Myanmar, Burma, Indonesien med stora företagsdelegationer. Vi var också i Brasilien och Chile, det är en stor resa. Vi var i Mexiko. Och jag kan säga att inte minst i samband med den resan vi gjorde då till Burma, Myanmar, så togs den här frågan upp väldigt tydligt.
Jättespännande.
Oerhört spännande. Det var jättespännande. Och jag kan säga att det var oerhört intressant att se det här, hur det hela utspelar sig det här besöket. För vi hade en större svensk näringslivsdelegation som var villiga att investera och göra affärer i Burma, Myanmar. Men då gjordes det också klart för ledningen i landet att ja, men det finns ju en hel del utmaningar här och det är väldigt bra om man är medveten om det att svenska företag har problem när det kommer till oschyssta arbetsvillkor eller korruptionsfrågor och annat och ha en tydlig policy kring det här. Så att det här var någonting som faktiskt togs upp under den resan. Väldigt tydligt det här med CSR och hållbart företagande.
Men det känns som med din beskrivning av det här så känns det ju som att de ställer frågan till helt rätt person om du ville ta den här frågan. Eller hur? Det är ingen som är förvånad.
Då har vi fastställt det. Ja. Så det var bra, då har vi fastställt det. Jag har nog rätt kompetens. Jag ska prova lite en spekulation lite mer. Jag har också läst mänskliga rättigheter. Och i de sammanhangen så känner jag väl att dels så finns det väldigt lite som handlar om näringsliv. Alltså näringsliv beskrivs på ett väldigt långt avstånd. Det finns väldigt sällan kunskap och erfarenhet hos de som föreläser av verkligt näringsliv. För de är ofta forskare eller statsvetare. Och statsvetare är traditionellt, utan att låta, okej, jag tar fram rollen, de fattar ju ingenting av företag gör. Liksom. Och till på köpet så finns det även en kultur där man förenklar företag i så hög grad att det blir en kalankabild av företaget, det vill säga det är totalt bara vinstmaximering som gäller. Känner du igen den här bilden? För du har ju befunnit dig väldigt mycket både utbildningsmässigt och yrkesmässigt i de sfärerna. Känner du igen den bilden eller är jag som har hittat det på den nu?
Ja, men det är väl lite olika. En del har större erfarenhet av att ha jobbat i företag och andra har det inte, så att säga. När det gäller mänskliga rättigheter och folkrätt och hur mycket de tar upp frågan om företagen och så, där kan jag i och för sig hålla med dig att om man tittar på den här folkrätten och de internationella konventionerna så kan jag dem inte alla paragrafer utan till, men det är klart att det finns väl inte jättemycket att gå på där. Utan det stora genombrottet kom väl då genom Ruggies principer och FNs vägledande principer. Och även om de är trendbrott och liksom, ja, det är ett viktigt dokument och lite banbrytande skulle jag säga, så tycker jag ändå man ska komma ihåg att det är inte en internationell konvention om företag och mänskliga rättigheter. Det är vägledande principer som har antagits av FNs MR-råd. Och det där är lite intressant. De är väldigt tunga och viktiga och centrala. Men de är inte så att säga juridiskt bindande. De är inte en konvention.
Nej, det håller jag med om. Det är de ju verkligen inte. Men min association gick ju här. När man läser mänskliga rättigheter läser man ju dels juridiken. Men så fort man kommer in på praktiken så är det otroligt många andra aktörer som är viktiga. Inte minst de ideella föreningarna som man fördjupar sig mycket i. Hela Röda Korsets existens och grund. Och där talar man gärna om de ideella föreningarnas nytta och funktion för att verkställa mänskliga rättigheter. Men väldigt lite pratar man om näringslivet. Och Ruggie var ju första gången det blev ett, eller innan Ruggie redan de hade förslag på principer, så fanns det ju de här diskussionerna kring företag. Och det har ju funnits företag som länge har jobbat med mänskliga rättigheter. Men det ges liksom inte cred till dem. De syns inte i den här världen eller historiken. Det, mer än en reflektion. Jag kom ju från näringslivet när jag satt och läste de här kurserna och tänkte, varför är det en vit fläck på den här kartan där jag ser en aktör och det är en totalt vit fläck.
Ja. Det jag kan hålla med om, det som har förvånat mig och som jag tycker är lite tråkigt, är att det finns lite grann en spänning mellan, om vi tänker oss frivilliga organisationerna och näringslivet eller företagen, och en bild av liksom lite svartvit bild om goda och onda på något sätt som jag fortfarande lever kvar, att allting företag gör på något sätt är negativt eller bidrar till miljöförstöring eller vad det nu kan vara för någonting. Och där hoppas jag att man kan märka, eller att det går i riktning mot att man kan ha större förståelse för liksom att frivilliga organisationer kan vara till nytta för företagen. För att de har ögon och öron, och de har liksom örat mot rälsen ute i många länder där det finns stora utmaningar och problem som kan vara till nytta för företagen att ha koll på. Och omvänt så kan företagen bidra på det här området med sin verksamhet, i synnerhet om de agerar ansvarsfullt och bedriver en verksamhet som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, så kan de ha enormt stor inverkan och påverkan och skapa förändring runt om i världen. Så att jag hoppas att vi går i riktning mot att det finns en ökad förståelse mellan de här två grupperingarna, om man säger så.
Ja, men det är en bro som man absolut kan sätta dit. Men då ska jag komma till det som jag har grundat lite på. Det är det här, en CSR-ambassadör som utses från UD. Och nu ska jag exponera min fördom eller fakta, det vet jag inte. Men jag uppfattar det på UD så har man läst statskunskap, det är det vanligaste. Man är möjligtvis jurist, kanske. Och sen så tas man
eller ekonom.
Blir man ekonom också? Mm. Ja, nationalekonom. Ja. Ja, man är inte företagsekonom. Eller?
Det finns nog några sådana också.
Ja, men nu börjar det bli fakta. Nu har vi för dem bli fakta. Nu börjar det bli bra. Men sen kommer man in i ett ganska tidigt skede. Man går liksom in på UD. Det finns en speciell tröskelvärde. Ni har ju en antagning som fungerar på ett visst sätt. Med tester och allt det. Och sen skolas man liksom på UD. Mm. Det är lite tanken. Mm. Och det som jag alltid har grundat lite över, det är de här CSR-ambassadörerna som ska jobba med näringslivet. Har väldigt sällan någon erfarenhet av näringslivet. Det är inte en öppen rekrytering av hej alla ni som vill förändra näringsliv, utan det är snarare här är våra ganska slutna led som är väldigt duktiga på diplomati, förhandling, internationella lagar. Det måste vara svårt att hitta någon som, eller hur hittar man någon? Och varför sätter man inte ut den som en vanlig ansökan? Och
det låter som du skulle vilja bli CSR-ambassadör.
Ja, varför inte? Det kanske skulle vara
min framtidsutveckling. Rollen är upptagen av Diana nu.
Men jag vill ifrågasätta upplysningen. Det är liksom en mångfaldsaspekt att även jag ska. Nej, men du förstår vad jag menar. Det finns ju en risk med att personen som tar, du tror att du är alldeles briljant och har förstått allting. För det låter faktiskt som du är alldeles briljant och har förstått väldigt mycket. Men det finns ju en risk att man inte har det. Att det är liksom en byråkrat istället som får det.
Ja, så kan det ju vara. Det gäller ju inte bara den här ambassadörsutnämningen, utan det finns ju andra sådana där det finns många hugade kandidater som tycker kanske att den skulle vara öppen och så. Men ja, det kan ju diskuteras, och man kan ju föreslå det för UDs ledning att den borde vara öppen för alla att söka. Det brukar inte fungera så i UDs sammanhang när man utser ambassadörer, men man kan föreslå det för utredning. Men sen kan jag ju säga det att när det gäller den här rollen och funktionen så finns det väldigt mycket olika arenor att jobba på. Du nämner här relationen till företagen, och det är ju en arena. Och jag nämnde ju det här med det internationella perspektivet då. Hur vi ska få våra ambassader där ute i världen att gå i takt och fånga upp den nya politiken och tillämpa den i praktiken och i relation till företag och så. Och då är det ju naturligtvis bra om man har den här UD-bakgrunden, så man vet hur man får våra ambassader att gå i takt och följa instruktioner från huvudstaden. Det är en aspekt.
Men har vi inte samma problem ute när vi kommer ut ambassaderna då också? Är det inte risken att även på ambassaderna sitter de här statspersonerna som är UD-tränade och har väldigt god erfarenhet av statsapparater med väldigt liten erfarenhet av näringsliv? Mm. Och så plötsligt ska vi liksom göra en fågel av en fisk istället för att ta en fisk och förser dem lite vingar, förstår du?
Jag förstår hur du tänker. Och det återigen där, då är det olika funktioner man måste ha där. Man måste ju också, förutom att man ska kunna prata med företagen där ute och främja dem, så ska man ju kunna sälja in dem i det värdlandet där man befinner sig. Eller till exempel ta upp frågor på politisk nivå i det landet där man befinner sig. Mm. Och då är det väldigt bra att ha en UD-bakgrund så man vet liksom hur man tar sig fram i olika administrationer. Mm. Så att det finns olika aspekter på det här jobbet som gör att man behöver lite olika kompetenser. Men jag kan nämna ett annat exempel, och det är det att nu den här våren så försöker vi då jobba för att lyfta den här frågan inom EU. Och som jag sa, jag har ju jobbat själv med EU-frågor länge. Jag satt i Bryssel i 4 år och sen i 6 års tid så jobbar jag med EU-frågor hemifrån Stockholm och har åkt på mängder av toppmöten ner i Bryssel och utrikesministermöter och annat. Och jag blev lite överraskad att se att frågan om hållbart företagande eller CSR inte var så utvecklad och prioriterad i EU-sammanhang som jag hade hoppats och tänkt mig. Det finns till exempel inte ens en arbetsgrupp i Bryssel som regelbundet, en formell arbetsgrupp som regelbundet tar upp de här frågorna. Och det överraskade mig väldigt mycket. Så en sak som vi försöker göra nu och jag jobbar för, det är att lyfta den här frågan i EU-sammanhang. Och bland annat så vill vi ju då att EU ska utarbeta en ny eller uppföljning till den CSR-strategi som man antog och som löpte ut 2014. Och nu befinner vi oss i en period av ett vakuum där vi inte har någonting från EU-sida. Frågan är jättehet och jätteaktuell. Jag tycker att EU ska ligga i framkant på det här området. Och samtidigt så tycker jag mig se då att vi halkar efter på EU-sidan för att vi tar inte nya initiativ. Så det är ett annat exempel.
Det är ett exempel på politiskt sammanhang där man skulle behöva.
Jag förstår. Är det jättebra att ha den här diplomatiska erfarenheten som gör att man vet hur man ska lyfta de här frågorna i ett internationellt sammanhang som vi nu till exempel jobbar med.
Har det blivit förändringar i ditt uppdrag i förhållande till det uppdrag som Bengt hade? Är det saker som du kommer att göra annorlunda än vad han gjorde?
Utan att säga för mycket så vill jag nog hävda att den förra regeringen hade lite mer av en hands-off policy på det här området. Att det där var någonting med hållbart företagande som företagen fick hålla på med och skulle sköta, men att regeringen inte skulle blanda sig så mycket i det. Och regeringen nu har ju en annan inställning, och näringsminister Mikael Damberg, som är den som är ansvarig i regeringen för frågorna, han har ju en helt annan inställning, en mycket mer proaktiv inställning. Han säger ju tvärtom att det är någonting som regeringen ska engagera sig i, att stödja och stötta företagen i deras arbete för hållbart företagande. Och det är just det som är bakgrunden till att vi nu har utarbetat en mer ambitiös politik, så att säga. Så att på det sättet tror jag det skiljer sig ganska mycket.
Kopplat till det, så i december så la regeringen fram en skrivelse, politik för ett hållbart företagande. Vad var din roll i framtagandet av den?
Jag var i högsta grad involverad och ansvarig för att hålla ihop hela det här arbetet och driva processen framåt. Och jag hade till min hjälp då någonting som heter en interdepartemental arbetsgrupp, det vill säga kollegor i alla de olika departementen i regeringskansliet som var involverade och som bidrog och såg till att deras departement bidrog med policy på deras områden som de ansvarade för. Men jag var på något sätt den som höll ihop alltihopa tillsammans med en av mina medarbetare, Anna, och vi drev på den här processen för att få fram den här skrivelsen.
Mm. Och vad är tanken, vad är syftet med den här skriften?
Det är just det att, först och främst ska jag säga att det är första gången en svensk regering överlämnar en skrivelse till riksdagen om hållbart företagande. Så en tanke bakom är ju att visa att regeringen prioriterar denna frågan och att den är viktig för regeringen, för det är då man tar fram en skrivelse. Men sen är det just det att försöka samla departementen och de olika ministrarnas arbete och försöka höja ambitionerna på alla olika områden. Allt ifrån på miljöområdet eller finansmarknadsområdet eller inom näringspolitiken och så vidare. Så att det var ambitionen att, så att säga, genom en skrivelse formulera hur regeringen ser på hållbart företagen, vad vi förväntar oss av företagen. Och hur regeringen själv och de olika ministrarna och departementen vill jobba med de här frågorna.
Jag har roat mig med att läsa den då. Tror du att jag är originell som har läst den?
Jag måste säga att jag är överraskad. Senast i förmiddags hade jag besök av två personer från Göteborg som berättade att de läste den i december. Så att jag är överraskad över att höra hur många faktiskt har läst den.
Tänker du att gemene CSR-intresserad skulle kunna läsa den? Är det en förväntan du har eller...?
Förväntan är väl att ta i, nej, så det menar jag inte, utan vi har ju sagt det. Det här är en formell skrivelse från regeringen till riksdagen som behöver följa en speciell form. Mm. Men den är ju inte alldeles läsvänlig skulle jag hävda, den här skrivelsen. Inte helt lätt att ta till sig, så vi håller ju på just nu och arbetar fram en mer läsvänlig produkt som ska vara mer lättillgänglig.
Populärversion
på 20 sidor som i synnerhet ska rikta sig mot företagen. Det som vi tycker
läsa.
Är viktigaste.
Du ska läsa. Jag läser en icke-populär. Ja, alltså jag skulle faktiskt säga, jag var elak mot din företrädare, det får jag väl be om ursäkt för efteråt nu.
Nej,
då.
Jag tycker inte du var elak.
Jag sa att jag somnade när jag läste hans mänskliga rättighetsskrift, och det gjorde jag ju faktiskt, det var en återgivning av sanningen. Alltså skrivelsen om mänskliga rättigheter och eller programmet som han hade tagit fram kring mänskliga rättigheter, Bengt, tänker jag på då. Den här somnade inte alls av. Det här var faktiskt en riktigt underhållande läsning. Dels var det en underhållande läsning därför att ni tar upp alla de sakområdena och referensverken som är relevanta. Möjligtvis skulle man kunna säga men planetära gränsvärden och mer så här distinkta. Men väldigt bra övergripande, skulle kunna liksom vara läroboksmässig i det sammanhanget. Och sen slutar det alltid med regeringen ska. Så det blir väldigt... liksom, tillfredsställande konkret.
Oj, kul att höra.
Så jag måste faktiskt börja med att vara väldigt... Det är inte min karaktär att vara vänlig och snäll.
Nej, jag är helt tråkig.
Ja, det är, någon gång måste det hända.
Så nu kommer det stora men.
Du hörde menet som låg bakom.
Nej, det är det faktiskt inte. Det var inte ens så att även när jag läste mina kritiska ögon så tänkte jag så här, vad är det som saknas? För det brukar jag alltid kunna hitta. Så, vad är det som saknas? Jag tycker inte det var självklart att se något som saknades. Det jag tyckte var svårt, jag var ju med på en av dina dialoger inför den här skrivelsen. Det var ju två timmar långt möte där du satt i plenum och alla intresseorganisationer och föreningar räckte upp handen och sa min fråga är viktig. Mm. Av det lärde jag mig att du har ett extremt långt spann och koncentration. Det var väldigt imponerande. Men jag förstår inte, att få ihop den här skriften utifrån de dialogerna, det kändes som ett väldigt mentalt långt hopp. Och nu har jag till del redan fått svaren därför att du har haft hjälp på många departement, och nu ser jag inlagorna från departementen på ett helt annat sätt. Men den här dialogomgången, för mig så blev det så här, men herregud, vad ska hon med det här till? Jaha. Mer känslan av. Eller var det en viktig input?
Ja, absolut. För att jag ska säga att processen gick ju till så att vi gick ju börja med att gå ut till våra kollegor på departementen och fråga, hur jobbar ni med de här frågorna på ert departement? Och hur tänker din minister kring de här frågorna? Vad vill ni uppnå? Det var ju startskottet. Mm. Men sen ville vi ju höra då, vad förväntar sig företagen av oss? Vad behöver företagen? Vad vill företagen av regeringen och av oss? Mm. Och därför, utan de här intressanta dialogerna som jag då genomförde både i Göteborg och Stockholm och Malmö, så hade vi inte kunnat orientera oss på samma sätt. Det tycker jag var jätteviktigt. Och jag kan bara säga att jag lärde mig jättemycket och har stor nytta av de diskussionerna som vi förde. Också när jag pratade med mina kollegor från andra länder, inte minst.
En sak som jag blev nyfiken på, det är statligt ägda bolag. Aha. Det har ju varit en lite av en sten i skon faktiskt, om man ska vara ärlig. Inte för att de är så många längre och inte för att många är så viktiga, men Vattenfall är viktig och Vattenfall är stor. Då står det här att man har nu gjort en analys eller värdering av hållbarhetsaspekter för de statliga bolagen, och det är efter den analysen som man också navigerar när man är ägarstyrning. Är den analysen publik?
Ja, det finns ju riktlinjer för hur statliga bolag ska hålla på med hållbart företagande.
Ja, just det, men den här, om jag förstod, den analys som man hade gjort var per bolag. Alltså att varje, jag ser framför mig att någon har satt och sagt, den här fastighetsbolaget, vad är det här fastighetsbolaget för hållbarhetsaspekter? Vad är de duktiga på? Vad är de dåliga på?
Mm. Jag kanske missuppfattar dig nu, men jag menar varje statligt bolag måste ju rapportera om sitt hållbarhetsarbete. Så att,
Jag uppfattar det nog som analys som var gjord av de som ska driva ägandefrågorna, och att det var snarare en värdering då, vilka aspekter förväntar vi oss och vilka är de duktiga på och dåliga på. Att det var mer en värdering av respektive bolag. Det är i alla fall det jag kunde läsa mig till.
Det som pågår och som har skett, det är ju bland annat det att kollegorna på näringsdepartementet, de har ju regelbundet nätverksträffar för de statliga bolagen där de här frågorna diskuteras. Så man sitter och diskuterar bland annat hur man jobbar och på vilket sätt man gör framsteg och så vidare. Så att muntligen har man ju så att säga fört de här samtalen. I skrift vågar jag inte svara på.
Och jag är nu ute och fiskar efter att om vi vill ha en sak, en grundton här och i hållbarhetsvärlden i övrigt, är ju att förse oss med transparent material. Ju mer vi vågar prata om de här frågorna i publik, desto mer lättare kommer det vara att driva. Och i min värld så hade jag ju velat gå in och så skulle jag vilja få hållbarhetsrating från ägarna kring de statliga bolagen. Det tycker jag ju skulle vara jättespännande plötsligt att titta på. Vad säger staten om Vattenfall? Är de duktiga eller dåliga? Det är ju liksom, det är någonting man undrar över lite. Och det i transparensens namn så hade ju det varit väldigt intressant att en sån värdering även blev publik. Mm. Men det var mer kanske med en bonus.
Ja, jag tycker det viktigaste steget tror jag framförallt är att få bolagen att rapportera öppet och transparent kring hur man jobbar. Om man sen då ska rita dem eller inte, det vet jag inte. Det kan väl väldigt mycket bero på liksom vilka utmaningar man har, och väldigt olika för olika företag skulle jag säga. Men det viktiga är ju så att säga att rapportera öppet om det, och det gör ju de statliga bolagen. Det tycker jag är det viktigaste steget.
Jag ska gå tillbaka till den här skrivelsen bara, för att jag vill inte tappa bort den. Den är väldigt rolig och viktig. Den har så många olika aspekter. Om du skulle få välja vad man skulle lyfta fram i den, vad tycker du att man skulle liksom läsa mer av? Och vad skulle du säga, vad är det du ser att du jobbar mest med i den här rapporten?
Jag tyckte en väldigt viktig ställningstagande som vi gjorde när vi tog fram den, det var att vi har identifierat Agenda 2030 eller de nya hållbarhetsmålen som viktiga riktlinjer för företagen också att följa. Så vi har lagt till dem till de andra OECDs riktlinjer, ILO och så vidare. Så där har vi tydligt tagit ställning och pekat med handen och sagt, det här tycker vi också är viktigt för företagen. Och sen den stora trenden, om man kan säga så, det är att det är större fokus på inte risker och utmaningar som företag ställs inför när det gäller hållbart företagande, utan faktiskt affärsmöjligheten, the business case som alla pratar om. Den uppsidan av hållbart företagande, det tycker jag också är väldigt tydligt framkommer i den skrivelsen, att det finns så mycket fördelar. Det är liksom win-win-win som man kan försöka hitta och jobba för att hitta i de här sammanhangen. Så det tycker jag också genomsyrar skrivelsen. Och sen det tredje jag skulle lyfta fram, det är det här med finansmarknadsområdet. Och det är ju en tydlig trend, inte bara här i Sverige, att banker, investerare och andra på finansmarknadsområdet, att man lyfter fram det här med hållbarhetsaspekterna mycket mer. AP-fonderna till exempel och så. Och det är inte bara en trend i Sverige, utan den finns ju i andra länder också, ganska tydligt. Och de tre sakerna tror jag är det som jag direkt tänker på sticker ut lite grann.
Så du tror finansmarknaden är de som kommer få, det är där det kommer hända saker också? Framåt eller?
Jag tror att det är där det händer så att säga. Och det märker vi också så att säga internationellt, Storbritannien eller USA, först de här diskussionerna. Och ett område som jag har pekat på i olika, inte minst de här intressentdialogerna jag har haft, har ju handlat om det här med beskattning. Är det okej att kalla sig ett företag som har en tydlig hållbarhetspolicy och samtidigt undvika att betala skatt, eller inte betala skatt så att säga, eller aggressivt skatteplanera så att man egentligen inte betalar någon skatt? Den diskussionen förs ju och finns till exempel inom G20. Läser man The Guardian så poppar de artiklarna upp, allt som oftast tycker jag i tidningarna.
Och nu ska jag försöka binda ihop det. Då tänker du att egentligen borde finansmarknaden vakta den frågan också, eller är det en skattefråga eller en finansfråga för dig? Bara för jag tänkte, okay. Jag tänkte nog finansbranschen, men jag tänkte kanske för trångt då.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men på ett sätt, ja.
För skattefrågan har alla bolag, om det är IKEA eller gruvbolag eller vem den är.
Ja, det är sant. Det är just det området. Jag pratar inte miljöfrågor nu eller arbetsvillkor, utan det var därför jag kallade det finansmarknaden. Men ekonomiska området helt enkelt.
Ja, just det. Mm. Just det. Och då har du ju...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Affärsmodellsutvecklingen som också kommer vara viktig i förhållande till att åstadkomma hållbarhet.
Mm, hur tänker du då?
Jag tänker att jag tror ju, min lilla käpphäst är att jag tror inte att de svåra lösningarna handlar inte om att ta fram nya tekniska innovationer till exempel, utan det handlar väldigt mycket om att ställa om en affärsmodell så att vi kan tänka annorlunda. Och det är hela sharing economy eller cirkulär ekonomi som handlar, och framförallt sharing economy, därför att vi har inte infrastrukturen för att klara av de sakerna än. Och då är det affärsmodellen att hyra ut en produkt istället för att sälja en produkt till exempel. Och det är ju innovation som inte handlar om teknik eller materia eller liknande, utan det handlar om innovation i våra huvuden helt enkelt. Och just den det. I sin tur är beroende av skattelagstiftningen, är beroende av flera lagen.
Okay.
Så då hävdar jag att det är egentligen affärsmodellsomställningen som är kanske 80% av problemet. Ja. Det mesta tekniken finns redan, men vi måste köpa den, och vi måste köpa den på ett annorlunda sätt, tänker jag.
Ja, otroligt spännande område, det är helt klart. Jag håller med dig, jag menar... Och hur tänker man mer innovativt? Hur tänker man out of the box, så att säga? Det är ju där utmaningen ligger och gör att det blir väldigt, väldigt spännande att se vart hela den här diskussionen och utvecklingen tar vägen framåt, så att säga.
Du har sagt, och nu ska jag läsa här ett citat. Det finns en hel del att göra i fråga om metoder och strategier för hållbarhet. Jag skulle önska att man kunde komma bort från att företag gör som alltid har gjort tidigare. Förändrade tankemönster kan istället leda till förbättring både kortsiktigt och långsiktigt.
Ja, men
väldigt fint sagt.
Ja, men jag håller faktiskt med om det. Men
det är ju du själv som har sagt det.
Det är faktiskt det är precis det vi pratar om här nu. Liksom, hur tänker man out of the box? Jag tror att det finns otroligt mycket att vinna på att kunna göra det i de här sammanhangen. För företagen själva och för oss som jobbar inom politiken, så att säga. För jag tror att det finns verkligen stora vinstmöjligheter att tänka annorlunda och göra annorlunda i allt det här. Och med tanke på hur utvecklingen ser ut i världen och de utmaningar vi står inför, så kommer vi behöva göra det för att kunna hantera alla de här olika problemen.
Så vad kan du i din roll göra för att det ska hända? För att det kan vi principiellt kan vi hålla med om. Aha. Det är bra att vara utanför lådan och scouterna säger att man ska vara ute i naturen och tänka. Men hur kan vi praktiskt få folk att tänka utanför lådan?
Ja, men jag tycker just det som vi hade i höstas, intressentdialog, eller nu när jag är ute och pratar med olika nätverk, företagsnätverk. Jag var nyligen då i Göteborg och Malmö och pratade med olika personer som jobbar med hållbarhetsfrågor i helt olika branscher. En viktig fråga och en aspekt är det här att föra samman de här, inte minst hållbarhetschefer i olika företag. Så att de får diskutera med varandra. Och jag känner ju att det finns ett enormt behov. Och när man gör det, man sitter runt samma bord och diskuterar. Hur hanterar ni det här? Hur gör ni med den här frågan? Så upptäcker jag hela tiden hur de så att säga, etablerar kontakt och har ett behov av att liksom, få idéer och tankar från varandra. Så att en viktig aspekt det här som vi planerar för, eller jag planerar för, det är att ha till exempel olika typer av rundabordsdiskussioner kring olika hållbarhetsfrågor. Hur hanterar man korruptionsproblematiken när man befinner sig utomlands? Hur gör man liksom rent praktiskt? Eller
men finns inte det ganska mycket nätverk och konferenser? Och alltså, vi har intervjuat de stora nätverken, det finns 5-6 stycken, det finns säkert 10 till som vi inte har pratat med. De är både finansierade, offentligt finansierade, de är i Göteborg, det är inte någon av de andra. Det finns konferenser nu i varenda liten sakfråga samt i de stora övergripande. Mm. Är inte den arenan ganska... Det finns det fortfarande ett behov av det?
Ja, jag tror det. Det är just därför det finns så himla mycket sånt, för att det finns ett behov av det. Alla de här olika mötesplatserna och så. Så att, annars tror jag inte... Ja,
men du tänker dig en annan typ av forum där man sitter lite mindre grupper? Eller?
Nej, alltså inte nödvändigtvis, utan lite grann de frågorna som man brottas med rent konkret. Liksom. Till exempel, hur jobbar man med företagande och mänskliga rättigheter rent konkret? Och man kan få ställa de här frågorna direkt till de som har utarbetat Draghis principer. Det är ett sånt runda bordsamtal som jag skulle vilja arrangera här under våren. Så tror jag att det är ett bra tillfälle att komma dit och ställa alla de här konkreta frågorna. Hur har ni tänkt det? Hur ska man uppfatta olika saker? Bara som ett exempel. Så det tror jag. Men jag menar, visade sig att det inte anmäler sig folk till de olika rundabordssamtalen, då kommer vi ju inte ha dem. Men hittills har jag inte haft det problem, tvärtom.
Jag tror också att folk anmäler sig till er för att ni är viktiga. Alltså jag tror man måste göra makten, men lite krasst sådär. För att jag tror att tittar man på antal konferenser nu så blir det ju fler och det finns ganska många. Och det är ju en ren marknad för dem att de säljer konferenstillfällen. Sen har de säkert goda intentioner också. Men jag tror att skillnaden är när ni kallar det att man också eftersträver för att ha relationer med er. Så det finns ju en risk här, eller inte risk egentligen, men det känns inte så innovativt att säga att det behövs fler möten. För möten finns det många av redan. Det tror jag de flesta i hållbarhetsvärlden skulle hålla med om. Men det är mer en, så här, en snabb reflektion. Sen kan det ju säkert finnas när man är på gränsen av, man verkligen hittar någonting nytt. Alltså hur ska företag jobba med mänskliga rättigheter? Det är särdeles gammal fråga.
Ja, fast jag undrar lite grann, för vad Diana säger är ju att i mötena med företagen så upplever du att det finns ett stort behov av att få diskutera de här frågorna med varandra. Mm. Så då är det ju snarare frågan, är de här mötena och konferenserna, är de bra uppbyggda? Det är kanske de som borde lägga ner istället.
Ja, det är möjligt.
Får jag lägga till en annan dimension i det hela?
Nej, men jag tänker också på det här, man får göra lite åtskillnad på vilka företag vi pratar om, och tittar man på de stora som är verksamma internationellt, så är det ju väldigt många som jobbar väldigt mycket med de här frågorna i olika dimensioner. Mycket duktiga, kompetenta och genomtänkta policy och så. Men sen så kan man åka liksom ute på landsbygden här i Sverige, som sagt. Och då möter man helt andra företag som inte alls brottas med den problematiken, utan helt andra frågor och jobbar med det på ett helt annat sätt. Så det finns liksom lite olika behov, upplever jag väldigt starkt. Och en sak är hur samtalen som förs här i Stockholm, och det märkte jag i de här intressedialogerna. Det var liksom helt andra diskussioner i Stockholm än de som vi förde i Göteborg och Malmö, om jag får hårdra det så. Så att jag tycker det finns lite skillnad. Det finns fortfarande ett uppdämt behov, för annars tror jag inte att det skulle inte alla de här mötena och seminarierna arrangeras, och sen skulle inte folk komma.
Det där tycker jag var lite intressant. Vad var den stora skillnaden mot Stockholm och de andra städerna? Du sa att det var en tydlig skillnad. Ja. Vad var det för någonting som skilde sig?
Ja, jag kan säga att när man för de här samtalen i Stockholm, så var det mycket fokus på de internationella perspektiven till exempel, eller internationella diskussionerna om konventioner och så vidare. Komma till Göteborg, så det som var väldigt tydligt där, diskussionen kretsade mycket kring frågan om nyanlända svenskar, asylsökande, och vilket ansvar företagen har att föra in dem på den svenska arbetsmarknaden. Och detta var ju i oktober, så att just då var frågan väldigt, väldigt aktuell. Men det var en stor diskussion som jag vet att man fortsätter att diskutera, inte minst inom det här nätverket CSR Västsverige, där förs det här samtalet. Och i Malmö upplevde jag det väldigt mycket som att det var mindre företag. En del av dem till exempel från Blekinge, eller Småland som hade kommit och som brottades med helt andra problem. Om man då är ett företag med en anställd eller tre anställda, hur ska man då jobba med de här frågorna? Och hur kommer till exempel de nya hållbarhetsmålen in i bilden och vad ska jag göra i relation till dem och så vidare? Så att det är väldigt olika perspektiv skulle jag säga.
Men just det här undvika mycket snack och liten verkstad, för det är ju någonting som CSR till del lider, eller hållbart företag till del lider av. Hur får vi folk att ta hem det här? Har du tankar kring det?
Alltså jag har sagt det vid något tillfälle att det här är ju ett väldigt, väldigt brett område och vi kan inte göra allting på alla områden. Mm. Utan jag är ute efter att identifiera områden som är viktiga och centrala för svenska företag, internationellt eller i Sverige. Och sen också områden där Sverige kan göra en skillnad. Så det ska liksom hänga ihop där och där och försöka jobba för att förändra saker och ting. Och bara för att ge ett exempel, i september förra året så skrev ju Sverige på ett avtal med Bangladesh. Isabella Lövin skrev på ett avtal med sin motsvarighet i Bangladesh. Och det handlar om att försöka främja, att få till stånd det vi kallar social dialog eller egentligen förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter på arbetsmarknaden i Bangladesh. Det finns ju många textilarbetare men väldigt få som är fackligt anslutna och intresset från arbetsgivaren är inte så stort att det ska föras dialog. Och då har svenska företag klivit in och Sida har klivit in och regeringen har klivit in för att säga och främja en dialog på arbetsmarknaden. För att även svenska företag som är verksamma i Bangladesh och i textilbranschen bland annat ser ju ett behov av detta. Och det är ett exempel på ett litet avtal men som förhoppningsvis kan göra skillnad. Och så jag tycker vi ska försöka jobba, att försöka identifiera de frågorna. I början av året, i februari, så hade jag ett rundabordsdiskussion med en viktig person inom EU-administrationen i Bryssel för att informera och diskutera med honom om vilka stora utmaningar de svenska företagen såg. Och då var vi en handfull svenska företag som kunde informera och sen tala om vad vi förväntar oss och vad vi hoppas av Europeiska unionen på det här området.
Specifikt på det mötet, det handfull antal företag, hur stora eller små var de? Jag är nyfiken, för en av mina fördomar är att när ni tar in till sådana samtal så tar ni ofta in de väldigt största aktörerna. Hittar ni även små och mellanstora som kan och hinner vara med?
Det ska ju också vara företag som är intresserade av att det görs, att det så att säga, som är intresserade av att påverka policyprocessen inom EU.
Ja, samtidigt så är problemet med ett litet företag det att man aldrig hinner. Man hinner knappt betala skatten. Nej, men det gör man ju också. Ja. Men jag menar, det finns ju företrädare för små och mellanstora företag. Både branschorganisationer eller för vi kunde ha tagit företagen. Ja. Kunde ha varit där. Får de vara med?
Ja, men det var ju bara ett exempel på vad man kan göra.
Ja, men jag försökte ha ett exempel att bli konkret. Ja. Fanns det små och mellanstora företag i den gruppen?
Nej, inte just i det här sammanhanget. Det var bara en handfull företag representerade. Som jag då tänkte att det var lite olika branscher och som hade kanske ett intresse av att påverka processen i EU. Mm. Men, låt mig säga det här också, det var ju ett möte bara.
Ja,
det är inte
absolut.
Så att det påverkar just det mötet.
Det var bara ett stickprov. Ja, jag gjorde ett litet stickprov.
Nu är det mötet som åser ut.
Nej, det var det inte. Jag gjorde ett stickprov. Ja. Tänkte det var praktiskt att göra stickprov.
Om vi zoomar ut lite grann, går på det internationella perspektivet igen, så år 2000 när Global Compact bildades så var ju Sverige en väldigt aktiv och var med och även finansierade verksamheten. Har Sverige fortfarande en aktiv roll i Global Compact?
Ja, vi deltar absolut i det arbetet och just nu är det väl typ 13 000 företag och organisationer som är anslutna. Och senast jag såg någon siffra så var det väl uppåt 140 svenska företag och organisationer som är anslutna.
Hur ser du Global Compacts roll framåt?
Jag tycker det är intressant och roligt att höra nu att det finns en ny kvinna som leder organisationen. Mm. Och jag följde deras arbete här i höstas inte minst, för de var ju väldigt engagerade i förhandlingarna om de nya hållbarhetsmålen, vilket jag tycker var jättepositivt. För plötsligt så hade vi nu i ett FN-sammanhang en tydlig närvaro utav företrädare för näringslivet i världen så att säga, som deltog i förhandlingarna. Och jag noterade sen då när förhandlingarna var slut hur hon så att säga förklarade att Global Compact hade varit engagerade och hur man såg på de här nya hållbarhetsmålen. Där hon bland annat konstaterade att hon inte hade för avsikt att ändra de här 10 principerna som UN Global Compact så att säga. De ska fortfarande gälla och så. Men sen tillkommer då de nya hållbarhetsmålen. Ja, så det tycker jag är en jätteviktig organisation.
Mm. Nu 2030, vi pratar om det globala, men 2030. 17 mål påskrivna av FN för att skapa en global hållbar utveckling. Egentligen de första 5 är det väl, som är väldigt fokuserade på utvecklingsländerna. Där vi talar om rent vatten, eller skola, mat och liknande. Men sen kommer ett helt gäng som har väldigt stor påverkan på alla egentligen. Så det finns väl, nyheten är väl att den ska vara heltäckande. Nu tittar jag på det med så här lite osäkerhet så du får rätta mig. De ska vara heltäckande och de ska vara relevanta för alla. Inte bara millenniemålen som mest var utvecklingsvärldsfokuserade. Mm. Har gjort faktarutan. Ja. Var det en rättvis faktarutan?
Det tycker jag absolut.
Ja.
Viktig poäng.
Just nu sitter vi liksom och suger lite i svensk näringsliv kring hur påverkar det här oss? Mm. Och hur skulle du säga att de här globala målen kommer påverka det svenska företag?
Ja. Just den frågan fick jag väldigt mycket då i höstas under tiden förhandlingarna pågick i, borta i New York, och vi satt och tittade just på den frågan, hur påverkar det just företagen? Och den frågan får ju alla ställa sig i Sverige, kommuner och landsting och ja, företag och andra intressenter. Men om man tittar nu på företagen, då sa ju då Lise Kingo, som är chefen då för UN Global Compact, hon sa just det att hon tänker inte ändra de 10 principerna. Men det man ser framför sig, det är att företagen då väljer ut 2, 3, 4 utav de här hållbarhetsmålen som är mest relevanta för den verksamhet som man själv bedriver. Och så att identifiera de målen och fundera på hur man ska verka för att bidra till att de målen uppfylls.
Tycker du att det är på väg att hända i Sverige just nu? För nu börjar det bli dags. Nu skulle det kunna börja hända om det är det som...
En del stora företag sitter ju redan och har gjort och jobbar med de här frågorna. Det vet vi ju. Och en del av dem var ju till och med involverade i förhandlingarna. Så absolut. På ett sätt, men det är klart att det finns långt mycket mer att göra, och vi är ju bara i början av det här arbetet när det gäller företagen. Och just nu, på tal om möten och seminarier, så märker jag att det organiseras väldigt mycket konferenser och möten kring just hur ska företagen verka för att bidra till hållbarhetsmålen, och det är väl bra och relevant.
Kommer du att dra några av de här grupperna? Finns det något, kommer du i praktiken vända dig till en bransch och kunna säga, här har vi något som passar er, ska vi jobba ihop?
Inte konkret kring just hållbarhetsmålen, för jag menar, vi jobbar ju inte bara med hållbarhetsmålen inom hållbart företagen, vi har ju andra riktlinjer också. Jag nämnde Global Compact eller UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Så att inte specifikt just kring den frågan, inte som det ser ut nu, men det kanske utvecklas och det kanske uppstår ett behov, och då får vi titta på det.
Tror du att det kommer vara någon annan part? Det här, jag hörde en dialog, så var det någon som sa, jag tror att det är svenska kommunerna som kommer ta 2030 målen. Det kommer vara de, ja, men man ska prova hypotesen där. Det kommer vara dem, precis som vi hade Agenda 21, så var det, det var kommunernas sak, så kommer 2030-målen bli kommunernas. Vad tror du om den?
Jag vill inte spekulera, men det är ju väldigt tydligt utpekat att vi liksom alla ska bidra, inklusive kommuner och landsting och så vidare. Så att, jag menar, jag återstår väl att se hur det här kommer utvecklas, tänker jag. Men
diplomatiskt.
Kommer, men de kommer väl ha en jätteviktig roll. Ja, utan kommunerna kommer ju inte gå.
Nej, det köper jag absolut.
Vi har ju lagen också kring hållbarhetsredovisningar, och den har ju skärpts och utökats också. Hur viktig är den för att driva utvecklingen framåt?
Vad jag hör från många företag, så säger de att det är jätteviktigt, just för att det är en tydlig signal och det är någonting man måste följa, så att säga. Och även nu får vi se hur den lagen landar, för den har ju inte utformats, den är inte klar ännu, och vi vet inte exakt hur den kommer att se ut, men den kommer ju i alla fall börja gälla från och med årsskiftet, slutet av det här året och början av nästa år. Och oavsett, höll jag på att säga, hur många av företagen som man kommer peka ut och tvinga att hållbarhetsredovisa, så skapar ju det här en press neråt i systemen. Så leverantörer till de företagen kommer ju också tvingas att redovisa hur de så att säga jobbar med hållbarhetsfrågor och sådär. Så att, jag tror det här bidrar helt klart.
Har ni några företag som du skulle kunna lyfta fram som föredömen inom det här med hållbarhetsarbete och CSR och redovisningen av det?
Jag skulle lyfta fram, men alltså jag kan säga att det finns ju de som har kommit väldigt långt och jobbar väldigt aktivt, och det är ju de stora företagen i Sverige som är verksamma i globalt, skulle jag säga. Och till exempel i våran handlingsplan för företagen och mänskliga rättigheter så nämner vi ju 2 företag som är early adopters, som det kallas, av det redovisningsverktyg som finns kopplat till de här riktlinjerna. Och det är ju Hennes & Mauritz och Ericsson. Och det är 5 företag i hela världen som är early adopters och 2 av de 5 är svenskar. Så det tycker jag är lite speciellt. Det säger ju en del. Och jag kan säga att jag får frågor. Bland annat fick jag fråga, hur kommer det sig att det var så många svenska företag närvarande i New York under förhandlingarna om hållbarhetsmålen? En del kollegor blir överraskade över det här intresset som finns bland svenska företag. Och fråga mig hur det kommer så att det finns ett sånt intresse kring hållbarhetsfrågor i Sverige.
Vad svarar du då?
Ja, det är en bra fråga, säger jag då, om jag det visste.
Men om man då tar H&M till exempel, så hur mycket av det är yta och hur mycket är verklighet? Alltså, för jag menar, samtidigt vet vi ju att vi vet att H&M har ett väldigt seriöst hållbarhetsarbete, men samtidigt vet vi också att H&M är ganska pådrivande när det gäller konsumtionen. De har inte upphört med att lansera billiga produkter för att få igång konsumtionsutövningen. Hur ser du på det?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag har inte suttit och gjort någon värdering och mätt och vägt så att säga, för att säga att hållbarhetsarbetet uppfyller den här graden eller den andra graden. Så har jag ju inte gjort. Men däremot, jag menar, det är ju självklart att det förekommer. Det pratas både om whitewashing när det gäller mänskliga rättigheter eller greenwashing. Och det är ju ingen hemlighet att det förekommer, helt klart. Men sen är det ju det här att liksom någonstans måste man ju börja. Det måste ju alla företagen. Att göra allt från dag ett, det är ju väldigt svårt, och det är svårt att kräva. Men att det finns en tydlig process och en vilja, en önskan och ett seriöst arbete på området, det är väl det som är viktigt att få igång. Från stora företag och mellanstora och små företag.
Mm. Sist vi träffades så jag var med på en av de här dialogseminarierna. Du kommer så väl ihåg när jag sa sluta dalta med svenska företag.
Ja,
kanske.
Ja.
I alla fall. Du ska det säga det igen,
i hela salen. Jo, det hörde jag.
Men vad roligt, det var ju inte bra i alla fall. Ja, men jag tycker det finns ett mantra där man säger vi är så himla bra i Sverige. Mm. Och till del så lägger det, så är det vanligt förekommande, tycker jag, när man pratar med statstjänstemän och även faktiskt mellan företag, att man säger men vi är så bra. Liksom. Mm. Och det är lite så här, man får känsla att folk vill sätta på parkbänken istället och titta på utsikten. Jag var tvungen att gå hem och fundera på det. Varför är jag så himla otålig? Varför är jag inte nöjd med det? Så nu har jag liksom, nu har jag belagt mitt påstående. För det som jag ser, det är ju liksom den framförallt naturvetenskapliga fakta som ligger på bordet. Det vill säga att vi konsumerar 1,5 jordklot globalt. Någonstans så har Sverige 6 jordklot som vi liksom konsumerar. Vi har 9 gränsvärden som är planetära gränsvärden, varav 4 är brutna, varav 2 står liksom på gränsen till brutna. Vi vet att det är utvecklingsvärden, det vill säga vi bland andra, som har dragit på allt det här, som har konsumerat upp hela det här utrymmet. Och vi vet att den utvecklade världen är på väg att försöka vilja göra samma resa. Och om någon ska vända trenden, så är det ju vi.
Ja.
Så att om vi skulle sätta så här, vad är det vi säger när vi är så bra? Då är det ofta så att vi jämför med de andra länderna. Men vad vi borde egentligen jämföra med, det är ju det som behövs i världen. Och då är jag ju inte riktigt lika övertygad om att vi är så bra. Är du med på hur jag resonerar och ser det, den logiken också?
Ja. Jag kan förstå det du säger och dina tankebanor kring det där, och hålla med dig till stor del om det, absolut. Men sen, det finns olika saker man kan lyfta fram här. Dels pratar du just nu om miljöaspekten i det hela, men om vi vänder på det och lägger till korruptionsaspekten till exempel. Om vi tar den dimensionen som också är viktig, eller företagande och mänskliga rättigheter. Jag menar, då tror jag att det liksom, ta korruptionsaspekten, då tror jag att det finns väldigt mycket som görs som är jättebra, som gör att man kan hävda att våra företag kanske är mycket bättre än många andra företag och så. Och sen kan man ju fundera på det här, vilka andra företag är så himla fantastiskt bra om man tittar i västvärlden så att säga. På det sättet kan man ju också hävda att många av de svenska företagen är väldigt bra om man jämför så.
Jämför med andra, så håller jag med dig. Då har du ju helt rätt. Och vad jag vill säga, jag vill ju jämföra med vilken takt vi borde ha, givet att vi också hade takten i uppgången. För det är faktiskt takten i uppgången som har gett oss det försprånget vi har. Och det är det vi ligger och vilar på nu. Nu måste vi visa på hur ställer vi om. Och den förändringen, hur lång tid har vi på oss egentligen? Och sen ska jag säga så här, det är väldigt mätbart med de här frågorna utifrån till miljöaspekterna, eftersom det är så mycket tydligare. Men jag menar att miljöaspekter hör ihop med sociala frågor. Vi vet att krig och konflikt här ofta faktiskt binds till brister på naturresurser, till exempel vatten. och vi vet att det är orosmoment där vi förgiftar hela vår befolkning med kemikalier, så kommer de att dö, och det kommer inte finnas en social grund för ett gott samhälle överhuvudtaget. Så jag tror inte, i min värld är inte de här frågorna isolerade, utan sättet vi jobbar med miljöfrågor och med naturförstöring kommer hänga ihop med goda samhällen också. Och då är vi tillbaka igen, hur vänder vi det här? Vilken förändringstakt borde vi egentligen ha givet de här utmaningarna egentligen? Och är vi då bäst?
Nej, alltså bäst vet jag inte om jag någonsin har sagt att vi är, men att vi
ligger, men är vi ens bra? Ja, om man jämför med omställningen,
ja,
som behövs.
Okej, om du ser det så, men lite grann handlar det om hur man vill se det, om huruvida glaset är halvtomt eller halvfullt, eller vad man jämför med, så att säga. Men det är klart att om man tar en sån dimension som arbetsvillkor till exempel, då vill jag ändå hävda liksom, om vi tittar i Sverige så har vi ju kommit väldigt långt, och svenska företag, många av dem utomlands också, driver på det här arbetet. Så det är liksom lite olika aspekter, frågan om vad
men
man tittar
på. Om vi bara väljer att titta på, för att
nu miljö.
Vi faktiskt väljer, därför att på något sätt är ju ändå, om vi förorenar vår miljö så kraftigt så att vi inte kan överleva i den, då kommer inte ett gott samhälle heller finnas. Så det är en sanning, det har inte jag hittat på ens. Faktiskt. Och givet de utmaningarna som vi ser och de larmrapporter vi får, så kan vi säga så här, vi måste knäcka nöten kring att fortsätta ha ett gott samhälle utan att fresta på naturen. Den nöten måste vi knäcka inom 10 år.
Ja.
Och går det fort nog då? Tycker du?
Nej, alltså det kan jag hålla med om att det inte gör. Men därmed är det inte sagt att det inte är det som görs på det här området skulle vara bra. För det är ju liksom, det är
men
lite
bra grann... om det inte är fort nog. Då är det ju inte bra nog. Alltså, nu är jag lite hård, men jag tror att vi måste föra in en känsla av att vi ska öka tempot i rummet också. För det finns det finns i det här, vi är så bra, lite så här, men då har jag sett mig på parkbänken. Och vi leder ju ändå, titta loppet där bakom oss, jag behöver inte ligga på. Medan tittar vi på den naturvetenskapliga utmaningen så har vi väldigt bråttom.
Men på ett sätt så höll jag ju med det, men på en punkt håller jag inte med det, för jag tycker ju att företag tänker ju inte riktigt så. Låt oss sätta oss här lite vid sidan av på parkbänken, och vi behöver inte liksom ligga i framkant. Och jag tycker inte riktigt att det är det jag möter, så att säga, utan företag jobbar ju med de här frågorna och vill, men sen att man inte liksom når hela vägen och så vidare, det är en annan aspekt i det hela, men jag känner inte igen den här bilden av att liksom, det där behöver vi inte bry oss om för vi är så duktiga ändå.
Vi är duktiga, det blir inte ett mantra för parkbänken, eller, alltså det är jag, så jag associerar det lite.
Upplever du det så, att företagen tänker så?
Jag undrar liksom varför man säger det ens faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, för att på något sätt så är ju så här att säga, men vi är så bra. Det blir så här,
men om jag får vända på frågan då, hur många andra länder och företag ser du då runt om i världen som är så himla mycket bättre, som man då skulle kunna följa som modell eller exempel?
Jag tycker det finns lysande exempel från olika kontinenter. Och sen några av de lysande exemplen är kända och några av de lysande exemplen inte kända. Det måste vi ha stor respekt för. Framförallt små och mellanstora bolag i Chile. De har inte vi en aning om, så vi kan inte ens ta det som exempel om vi ens försökte. Där tror jag det finns väldigt många företag inom den kooperativa rörelsen och som är mycket mer verksamhetsnära, som verkligen är föredömen. Och det tror jag vi kan hitta i vilket land som helst, om jag ska vara helt kategorisk faktiskt. Sen tycker jag att det finns ett antal stora företag som också, Marks & Spencer var en av de första stora konsumentbolagen som började föra in hållbarhet på agendan på ett helt annat systematiskt sätt. Jag är lite försiktig med att säga, att försöka dra många över en kant. Jag kan tänka mig att man kan tala om branscher som är mogna eller omogna. Jag tycker definitivt inte att Sverige som nation är ett kraftigt föregångarland. Jag tycker vi har svarta fläckar på vår karta också, som inte vill röra sig framåt överhuvudtaget. Och jag ser att om vi nu ska prata om, vi binder tillbaka mot det här att tänka utanför lådan. Så om man ska tänka utanför lådan, det är ju när man känner att man vill mycket mer. Men när man har ett mantra av att, men vi är ganska bra, då har vi hittat lösningarna i så fall. Då känner jag att vi stannar lite i att våga nya utmaningar, att våga ta liksom modiga steg. Den nya coola teknikutvecklingen när det gäller energifronten, den sker ju inte i Sverige bara. Den sker på många ställen i världen. Så att jag är lite skeptisk till det mantrat. Jag tror det finns en risk med det. Jag tror vi måste bara jämföra med vad världen behöver. Mm. Snarare än någon sorts allmän gissning och uppfattning.
Mm. Okej, okay, men om jag säger så här. Jag menar, nu har jag rest en hel del och träffat kollegor från många andra länder. Och det är inte så att jag slås av att företag i något specifikt land runt om i världen har kommit väldigt mycket längre än de svenska företagen. Att jag kan identifiera ett sånt land. Jag menar nu inte när jag pratar om att Sverige så att säga skulle ligga framkant, utan många svenska företag skulle hävda ligga framkant. Och jag har inte stött på liksom något annat land där jag kan säga att åh, här har man kommit långt, långt mycket längre och vi ligger långt efter.
Tycker inte du att vissa amerikanska företag skulle kunna vara med i listan?
Jo, tycker jag.
Och även, alltså jag tycker det är svårt, för det blir en godtäcklig bedömning.
Det är en väldigt,
nej, och det är ett väldigt land liksom. Ja, så precis. Som land blir det ju helt konstigt att försöka jämföra
amerikanska
med.
Amerikanska företag bör absolut inte ligga med på listan.
Nej, så nej, men det är och precis som många,
så det är klart att det är svårt att jämföra länder sådär rakt av, det håller jag med om. Men som sagt, jag tycker nog att många svenska företag ligger ändå där och det tittas åt vårt håll så att säga och på de svenska bolagen.
Härifrån vill jag ta över det till något helt annat och ändå inte. För vi pratar om hur bra och dåliga företag är och så tänker jag på en fråga som ofta kommer tillbaka här i CSR-podden och det är misslyckanden. Mm. För vi har frågat nästan varje besökare, varför är vi så rädda att prata om misslyckande och ha det som avstamp? För vad gjorde vi åt våra misslyckanden? Hur blev det här en framgångssaga? Okay. Och så vidare. Man hoppar över den biten och går direkt på framgångssagan. Vi är så bra, vi gör det här och vi är framgångsrika med det här. Men varför berättar man inte om vi gjorde det här och det gick käpprätt åt helskotta? Det funkar inte alls. Alltså, varför bjuder man inte på det? För att om vi överför det i andra områden så är det ju då vi verkligen vaknar till när någon börjar berätta om sina personliga erfarenheter, hur det inte har gått bra och sen har gått bra.
Ja. Jag försöker nu komma ihåg, det var någon konferens, på tal om konferensen och möten och seminarien som jag fick inbjudan till men inte gick på, som handlade just om misslyckanden. Tre exempel på misslyckanden som skulle vara utgångspunkt för konferensen.
Låter som helt strålande konferens.
Ja, precis. Så att det är väl klart att egentligen är det många som menar att man lär sig långt mycket mer av de exemplen än av alla goda exempel. Så att absolut, jag håller med.
Och har du själv något misslyckande att bjuda på?
Från min egen verksamhet, alltså som CSR-ambassadör. Ja, låt mig tänka. Ja, alltså, jag kan säga så här. En sak som jag kanske inte var riktigt nöjd med, om vi nu ska gå tillbaka till det här med skrivelsen, det var det här att vi ansträngde oss väl ganska mycket för att se på vilket sätt utbildningspolitiken kom in i det här med hållbart företagande. Och där kunde vi väl konstatera att där fanns det mycket kvar att göra. Det finns några riktlinjer riktade till utbildningsinstanserna som handlar om entreprenörskap, att det man ska utbilda i det. Men sen är det väldigt mycket upp till utbildningsinstanserna, inte minst universiteten själva, att bestämma vad man ska ha för slags utbildningar på universiteten. Och där kan jag väl säga att jag kanske hade önskat att vi hade kunnat gå längre på det området. Men det är inte en helt lätt fråga. Så att, till exempel utbildningsdepartementet var ju inte involverat i det här arbetet med skrivelsen på det. De var involverade och följde arbetet, men det var inte så att det togs fram så mycket ny policy på det området.
De borde ha varit djupare
inblandade. Jag hade önskat att vi hade kunnat göra mer på det området, men det var inte helt lätt kan jag säga.
Mm. Det var relevant. Det var ju väldigt relevant utifrån vårt tidigare samtal om statsvetare och mänskliga rättigheter och näringslivet i CSR eller hållbarhetsfrågorna. Så det var ju en väldigt snygg koppling.
Ja. Om vi kopplar till från misslyckande till inspiration istället, var någonting som har inspirerat dig mest under det här året som CSR-ambassadör?
Ja, jag kan bara säga hela det här positiva momentum som finns i den här frågan och allting som händer inom olika branscher på olika områden, hur det tänks och hur det funderas på vilket sätt man kan så att säga förbättra hållbarhetsarbetet, inte bara för att man så att säga ska visa upp en fin fasad, för alla har vi ju lärt oss av avskräckande exempel på att det kan kosta väldigt mycket om man bara visar upp en fin fasad och sen inte gör det här på allvar i verksamheten. Så det jag har inspirerats av det är att se liksom alla dessa företag som kommer på alla dessa smarta lösningar på hur man kan hantera hållbarhetsfrågor och vad man kan göra åt dem.
Och nu är du ett år in i tjänsten, så du känner dig, du vet vad den är, det kan man väl säga. Det tar ett år innan, så vet man inte riktigt vad man håller på med. Vad skulle du verkligen vilja ha åstadkommit innan du avslutar din period som CSR-ambassadör? Vad skulle du vilja se tillbaka på och säga, detta är mitt monument?
Först och främst så hoppas jag att vi ska få fler företag att stärka sitt arbete kring hållbart företagande. I synnerhet små och medelstora företag. Ute på landsbygden och överallt i Sverige. Det är det ena. Och sen det andra, att vi då ska få våra ambassader att jobba mycket mer med de här frågorna. Ute på de svåra marknaderna. Att höja kunskapsnivån kring de här frågorna. Och där kan jag säga att det finns ett enormt sug bland mina kollegor ute på ambassaderna. Det är jättemånga som vill hålla på med de här frågorna. Som frågar när vi ska komma och ha seminarier och konferenser om de här frågorna. Så att intresset är jättestort också hos dem. Så att det hoppas jag, de två bitarna hoppas jag att vi ska kunna ha förändrat lite grann.
Strålande.
Tack, det får jag avsluta idag. Tack så mycket.
Tack så mycket. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.